En podcast från Aftonbladet.
The European Union has recommended suspending 7.5 billion euros in funds to Hungary over corruption allegations. Hungarian Prime Minister Viktor Orbán is accused of mismanaging EU funds and dismantling democratic institutions.
En hybridregim med parlamentariskt envälde. Det är vad EU-parlamentet konstaterar att Ungern har blivit. Landet ska alltså inte längre betraktas som en demokrati. Det handlar om ett otillräckligt rättssystem, allvarliga brister i offentlig upphandling, ökad korruption, nedmontering av pressfrihet och fria medier, inskränkta rättigheter för minoriteter, bland annat. Och nu ökar trycket på landet utifrån. Förra söndagen röstade en majoritet av EU:s kommissionärer för att stoppa utbetalningar på 80 miljarder kronor till Ungern. Ett historiskt beslut som ministerrådet nu ska ta ställning till. Premiärminister Viktor Orbán och hans parti Fidesz har suttit vid makten i 12 år. Och under den tiden har kritiken mot landets styre varit massiv från både EU och från människorättsorganisationer. Nu har Ungern fram till den 19 november på sig att göra och visa upp förändringar. Kommer EUs ultimatum att ha någon effekt? Varför agerar kommissionen först nu? Och hur ser Ungerns framtid i EU ut? Det och mycket annat ska vi prata om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson och dagens gäst är Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Hej Wolfgang!
Hej!
Om vi ska göra en liten tidsresa tillsammans tillbaka till när Orbán tog över makten i Ungern. Hur har han lyckats prägla de här 12 åren som han har suttit vid makten?
Ja, så Ungern var ju ett av de här länderna från det forna Östeuropa som desperat ville komma med i EU och i NATO. Därför man ville undan det här kommunistiska greppet som man hade varit under och med Sovjetunionen som någon slags förtryckare. Så att när Orbán tog över så var ju Ungern ganska demokratiskt. Det fanns en liksom stark demokratisk vilja. Sen har han under de här 12 åren monterat ner mycket av demokratin. Han har sett till att domstolarna numera är ett redskap för regimen snarare än självständiga institutioner som granskar makten. Han har förstört mycket av pressfriheten. Det finns nästan inga tidningar eller medier i Ungern idag som inte är regimvänliga. Han har gynnat sina egna väldigt mycket. Det fanns ju säkert korruption i Ungern tidigare också, men han har verkligen satt korruptionen i system och gynnat sina egna och gett dem poster och pengar och så vidare. Så att det har varit en konstant utförsbacke kan man säga när det gäller kvaliteten på den ungerska demokratin. Och när Ungern gick med i EU, då skrev man ju under på ett antal punkter. Att det är liksom själva grunden för att få komma med i EU, att man bekänner sig till demokrati och de demokratiska institutioner som vi anser är viktiga att upprätthålla. Och Ungern har liksom sedan han kom till makten istället monterat ner de här institutionerna, vilket naturligtvis då har gjort övriga EU-länder arga, för att inte säga rasande.
Ja, nu kan man väl ändå säga att EU har kommit till någon slags punkt där det får vara nog, om man nu ska uttrycka sig så, och inlett en process mot Ungern. Hur ser den här processen ut?
Ja, det finns flera delar i den. Dels har man inlett ett sånt här artikel 7-förfarande som innebär att man har i praktiken då vill åtala inom citat då, Ungern för att man inte följer de här reglerna. Och det kan sluta med att Ungern går miste om sin rösträtt i Europarådet. Och det vore ju naturligtvis ett hårt slag, men just den delen är väldigt svår att genomföra eftersom det kräver absolut majoritet bland de andra EU-länderna. Eftersom vi har åtminstone ett annat land, i det här fallet Polen, som går lite samma väg som Ungern, så hjälper de två varandra, så att det skulle vara väldigt svårt att få till ett sånt beslut. Men det som har hänt nu är att man har tillämpat en ny regel som har tillkommit i år, som säger att EU kan stoppa bidragspengar till länder om de missbrukas eller försvinner i korruption eller man så att säga inte följer de demokratiska spelreglerna. Och det är den paragrafen, om man ska kalla det, som EU-kommissionen nu använder när man vill stoppa EU-bidrag på ungefär 80 miljarder kronor från att komma till Ungern.
Ja, för Ungern har ju varit ett av de länder som har fått mest bidrag av EU under de senaste åren, trots då att de har varit väldigt, väldigt kritiserade. Så hur kan man förklara att EU tar den här typen av, genomför den här typen av åtgärder just nu?
Ja, det är för att nu har man den här möjligheten. Tidigare har det varit mycket svårare att göra någonting eftersom det har krävts enhällighet i alla beslut. Men just när det gäller den här regeln så behövs det ingen enhällighet. Det räcker med en kvalificerad majoritet, vilket ju gör att chansen ökar. Alltså, sett med EU-ögon så ökar chansen att man kan hålla inne de här pengarna från Ungern. Och samtidigt med ungerska ögon så ökar risken för att man ska gå miste om de här pengarna. Och det är också därför som Ungern i just det här fallet har man då lagt sig in om att försöka gå EU till mötes och säga att okej, vi ska genomföra de här reformerna. Och det är möjligt att det blir en uppgörelse med EU som gör att de får sina pengar. Men jag tror att det verkar som att EU vill se att det händer någonting i praktiken, att de verkligen genomför de här sakerna de har lovat för att de ska få sina pengar.
Och vad handlar det om för saker som de måste göra?
Ja, det handlar exempelvis om att man vill att de ska införa en korruptionsinstitution, en korruptionsråd eller vad man vill kalla det. Alltså en oberoende instans som granskar hur EUs pengar används och slår larm om de inte används på rätt sätt. För det är ju det som är problemet här, att det här är ju Europas skattebetalare. Alltså framförallt de från de rika länderna som exempelvis Sverige, som i praktiken betalar de här pengarna till Ungern. Och Ungern använder de här pengarna för att underminera demokratin. Och det är klart att då frågar sig ju naturligtvis medborgare i länder som Sverige, Tyskland, Holland och så vidare, Frankrike. Varför ska vi finansiera Ungerns underminering av demokratin? Så att man måste hela tiden ha det i minnet att det här är inte några pengar som kommer från liksom ovanifrån från EU, varsågod, utan det här är ju faktiskt skatteintäkter från framförallt de rika länderna i Europa som används till de här fonderna och bidragen som framförallt Ungern och Polen och de länder som inte har varit med så länge i EU får.
Aftonbladet Daily är strax tillbaka.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och nu har ju landet fram till den 19 november på sig att uppvisa de här olika typer av förändringarna då. Vad tror du om möjligheterna? Kommer det att bli någon skillnad?
Ja, alltså hittills har ju Orbán varit väldigt skicklig på att, så att säga, när han står under press, när han märker att oj, nu är det allvar, då har han varit väldigt skicklig på att lova saker och ting och försöka övertyga er om att jo, men jag ska försöka ordna det här och vi ska nog kunna komma överens och så vidare. Och det finns ju många som menar på att han har manipulerat EU på det här sättet under många år. Och det är väl därför som många nu tycker att den här gången så måste de vara hårdare än tidigare. Och inte nöja sig med löften ifrån Ungern utan verkligen få se att det händer någonting i praktiken. Samtidigt så kan man ju också säga att det här är ju någonting som EU-kommissionen väldigt ogärna vill göra. Eftersom det liksom, det splittrar ju EU. Och det här är ju liksom, på något sätt så har man ju inom EU utgått ifrån att om ett land vill komma med i EU så vill man det därför att man delar EUs värderingar. Så man har inte varit förberedd på det här att länder som Polen och Ungern vill gå med och sen plötsligt säger att ja, men vi vill vara med och vi vill gärna ha bidrag. Men vi tänker ha helt egna system som ni inte ska lägga er i, utan vi får själva bestämma om vi ska ha oberoende domstolar, oberoende medier och så vidare. Och då blir det väldigt besvärligt.
Ja, och i en text häromdagen så skrev du att Orbán har en hållhake på EU. Kan du berätta om vad det är för hållhake? Mm.
Ja, i det här fallet så är det extra komplicerat eftersom EUs liksom främsta mål just nu, det är att bevara den här enigheten gentemot Vladimir Putin och Ryssland. Man har ju infört de här stenhårda sanktionerna på grund av Rysslands krig i Ukraina. Men de kräver enhälliga beslut inom EU, så alla EU-länder måste vara med på de här sanktionerna. Är det något land som säger nej, då blir det inga sanktioner. Inte den sanktionen i alla fall. Och här har ju Ungern en särställning, eftersom Ungern är väl, utan att överdriva, det mest ryssvänliga landet i Europa. Viktor Orbán har personligen väldigt goda relationer med Vladimir Putin. Ungern fortsätter att köpa gas ifrån Ryssland och tänker inte sluta med det, trots att övriga EU uppmanar till, om inte till bojkott, så till minst att man ska göra sig fri från det här beroendet av rysk gas. Så på så sätt så kan ju Ungern fungera som en trojansk häst inom EU, att man säger nej till sanktionerna. Om EU håller inne bidragen, då säger vi nej till sanktioner mot Ryssland. Och då faller de här sanktionerna. Och då faller den här enigheten som EU har visat upp. Så på så sätt så är det ju väldigt dålig timing för den här åtgärden, kan man ju tycka då. Och samtidigt har ju den här striden mellan Ungern och EU pågått under väldigt lång tid. Och nu när man har den här nya regeln så har väl EU-kommissionen känt att nu måste vi på något sätt markera mot Ungern.
Om man då tänker sig att frysningen av det här bidraget på 80 miljarder skulle bli en realitet, hur skulle det påverka Ungern?
Ja, det skulle ju naturligtvis påverka jättemycket, för jag menar, Ungern är ju i samma läge som övriga Europa, där ekonomin är på väg att stagnera, kanske gå in i recession, så att de skulle ju få dra ner väldigt mycket på sina offentliga utgifter om de inte fick de här pengarna. Men samtidigt ska man ju säga också att det flyter in andra pengar från EU fortsatt till Ungern, så att det här är ju inte hela, de här 80 miljarderna är inte hela bidraget som Ungern får, utan det här är ju en del av de pengarna.
EU-parlamentet har ju också konstaterat att Ungern inte längre ska betraktas som en demokrati. Man har då den här eventuella frysningen av bidrag. Vad säger det ungerska folket? Finns det nu någon risk att de vänder sig mot Orbán, som kanske tidigare har varit anhängare, för att de ser att de här problemen kanske kommer upp till ytan? Eller vad är din uppfattning om det?
Jag tror att det ska ganska mycket till. Jag har ju varit i Ungern ett antal gånger de senaste åren, och jag uppfattar det som att han har ett väldigt starkt stöd bland befolkningen. Många gillar det här att han liksom försöker spela oberoende, så att säga, att han vågar vara tuff mot Bryssel och så vidare. Och de är nog inte medvetna om hur beroende Ungern är av de här pengarna. Sen är det klart att skulle det gå väldigt illa i Ungern, och jag menar att folk får det väldigt svårt och så vidare, då kanske Orbáns popularitet kommer att sjunka. Men det är ingenting som händer över en natt. Och jag tror inte att själva hotet i sig gör att så himla många människor överger Orbán.
Och hur ser det ut med någon form av motståndsrörelse? För det finns ju väldigt många människor som har det väldigt svårt i Ungern, och det har ju blivit mycket tuffare till exempel för minoriteter, för hbtq-personer. Hur ser det motståndet ut?
Jo, det finns ju där, och varje gång det är val så finns det ju andra kandidater. Nu senast så var det ju så att oppositionen enade sig om en gemensam kandidat för att försöka slå Orbán, men det lyckades ju inte. Men det är svårt att uppskatta exakt hur stor den här oppositionen är, men jag skulle säga någonstans runt 30-40% i alla fall är antingen emot Orbán eller tveksamma till honom. Så det är ju en avsevärd del av befolkningen som inte gillar det här, att Ungern sjunker tillbaka i någon slags, inte i någon slags kommunistträsk, men ändå i någon slags auktoritärt träsk, utan man vill ju vara en del av ett fritt Europa, inte liksom sitta instängd bakom några murar eller galler.
Nej. Kan man tänka sig att det här på sikt skulle kunna leda till att Ungern och EU går skilda vägar? Alltså med tanke på den press som EU nu sätter på Ungern.
Ja, omöjligt är det nog inte. Jag menar, det som inte går det är att EU kan inte utesluta Ungern ur EU. Det finns ingen sån mekanism för att utesluta ett land. Utan det är som sagt det här med att bli av med rösträtten som det värsta som kan hända. Men sen kan det ju hända att om nu Orbán lyckas med sin propaganda få det att framstå som att det är EU som är boven snarare än Ungern, att han initierar någon slags att man ska lämna EU. Det tror jag det är ganska långt. Och man ska också komma ihåg att de här bidragen som Ungern får ifrån EU, de är så pass omfattande att Ungern skulle få klara problem om man så att säga gick ur EU, om man inte samtidigt då hoppar in i säng med någon annan, i det här fallet kanske Ryssland, men frågan är vad på vilket sätt ryssarna kan hjälpa dem i det här läget. Jag tror ändå inte att det på kort sikt är det inte realistiskt att det blir någon skilsmässa mellan Ungern och EU, utan det är väl mer troligt att det blir någon form av kompromiss där EU tvingas acceptera att Orbán fortsätter trilskas, men att han kanske åtminstone på ett antal punkter rättar in sig i ledet.
Då tackar jag dig, Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då!
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.